Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay. Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Jag brydde mig inte så mycket om att mina föräldrar gick in på mig, men jag känner att den där synen med dem i spegeln och den där ställningen. Jag tycker hela den lägenheten vi bodde i då är förstörd för mig.
Vad var det för ställning?
Nej men...
Välkomna ska ni vara till Gott Folk, en podd där jag, Hanna, sätter svenska profiler i moraliska dilemman. Hur väljer de här kända profilerna när inget av valen är att föredra? Och tycker de själva att de är bra personer? Och vad är egentligen en bra människa? Veckans gäst är radioprataren, tv-makaren och min gamla chef och även goda vän, Klara Doktorov. Hon heter ju fortfarande Svensson i min telefonbok. Det var så vi lärde känna varandra på SVT runt 2013 då hon tog in mig där. Så jag har ju henne att tacka för mycket. Klara är ju en superhärlig person. Hon har sett mina bättre och sämre stunder. Samma jag med henne. Hon är en galen panna. Det händer saker kring Klara. Också hon är väldigt, väldigt snäll och mysig. Saknat henne. Det ska bli väldigt kul att träffa henne nu här. Hon är aktuell nu med en relationsbok, relationsbibeln, där hon tillsammans med en psykolog pratar om man får en relation att hålla. Så jag tänker att vi ska ha en del relationsdilemman i det här avsnittet. Det blir ju kul, tycker jag. Hoppas att ni också tycker att det blir bra. Jag vill också lägga in en liten sån, oj då, hoppsan sa. Det är andra gången jag ser fel om svenska bortlag. Jag har fått flera DMs om det. Så nu behöver ni inte skicka fler. Det är alltså fritt att göra abort i Sverige Det är alltså fritt att göra abort i Sverige till vecka 18. Sen måste du ha tillstånd från Socialstyrelsen. Inte som jag sa, vecka 13 och sådär. Nu är det viktigt. Man har koll på. Bra, då har vi rätt ut det. Nu kommer Klara. Puss och hej. Hur mår du? Klara Doktorov. Jag vill ju säga Svensson, men det är Doktorov.
Men nu är det Doktorov. Nej, men det är okej. Det har varit en ganska tuff vår och sådär med allt. Och har förlorat en nära kollega i covid-19. Så att man försöker väl samla sig efter det.
Ja.
Så fram emot en välbehövd sommarsemester gör jag. Ja, verkligen.
Ni får det. Ni får semester.
Ja, vi kommer gå efter midsommar på ledigt. Och sen så blir det 5-6 veckor. Helt bara ledig.
Skönt. Det behöver man ju verkligen. Idag har du sänt. Vad har hänt?
Ja, precis. Jag jobbar ju på Energy imorgon med Messiah Hallberg. Och vi har pratat om mycket kul. Kom över intressant spaning om att tår heter väldigt olika i hela landet.
Tår?
Ja, alltså så här olika ramser för tår, att de kallas för helt sjuka grejer. Så jag ska liksom dyka in i det här idag, så ska jag ha med mig lite fler... Ja, men det var så här lille gyss, 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 tydligen. Någonstans säger man gyss, gyss, gyss om lille tån. Och att det är typ så här... Ja, men de är helt sjuka namn.
För att min farmor kallade ju min stortå för grötgubben.
Ja!
Vad det?
Ja, och det finns här tjocka gumman och helt olika i hela landet. Och så har de olika ramser då för vad man ska döpa tårna till. För jag kom på i morse att jag inte vet vad tårna heter.
Nej. Ja, men har, ja, du menar att fingrarna har ju, vadå, lillfinger, ringfinger, långfinger, pekfinger, tumme. Ja,
exakt. Men vad, gud, vad heter tårna då? Lilltå, stortå. Vad är det däremellan?
Fuck you, tårna.
Ja, det kanske heter ringtå och långtå. Fast...
ringtå, man har, ja, tåring var länge som man hade.
Ja, alltså det är sånt som jag pratar om i mitt program.
Men det, jag tyckte det var jätteintressant. Gud, det tåls att tänka på. Väl ni lyssnar på den här podden har tåförslag, så hör av er.
Nej, men det är väldigt högt och lågt det vi pratar om. Alltså, mm. För det mesta, är det, jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker vi gör det roligaste morgonprogrammet just nu. Mm. Men... det kan vara ganska banalt också i sina stunder.
Ja, men det ska det ju vara. Du, förutom att prata tår så har du också en vinthund.
Ja.
Liss.
Precis.
Berätta.
Ja, men jag har ju inte sovit natt på 2 veckor. Det är ju lite som att få ett barn igen. Alltså, valp är ju lite som en baby så där i början när de inte är rumsrena. Mm. Och nu har vi adopterat då en 2-årig greyhound från Irland som heter Liz. Och hon är inte heller riktigt rumsren.
Nej.
Problemet med stora hundar som inte är rumsren är att det kommer väldigt mycket av allt. Så det är liksom...
Ja, du la ju upp en bild på din story. För er som inte följer Klara, vad heter du på Instagram?
Klara Doktor med K.
Ja, och där fick man ju då se kisspölen.
Ja, men det är ett kissbad.
Mm.
Det är...
Hon har en blåsa, Liss.
Ja, den är enorm och hon går och håller sig. Ja. Så att när det väl kommer ut så kommer det i liksom någon slags syndaflod. Det är fruktansvärt mycket kiss.
Har ni tänkt tanken, vad fan har vi gjort?
Ja, gud ja. Fast för det mesta, så utöver den grejen, så är allting helt fantastiskt bra.
Ja.
Hon skäller inte på andra hundar. Hon är väldigt så här, älskar gos och är tillgiven. Mm. Vill liksom softa. Hon vaktar inte hemmet. Hon skäller inte på andra hundar. Hon drar inte koppel. Alltså allting är liksom som en dröm.
Mm.
Men det är den här lilla detaljen kvar som vi behöver lysa.
Ja. Kan inte ha blöja på dem?
Jo, men det är det. Efter det här ska jag faktiskt gå och köpa en sån här hundblöja. Bara för att markera, för det är ju framförallt på kvällen. Vi kan gå ut med henne flera gånger. Och sen precis när hon kommer in sista gången. Det är som att hon håller sig. Så går hon in och sätter sig och kissar. Och då har man precis varit ute. Och så när hon väl har bestämt sig att sätta sig. Då går det inte att avbryta henne.
Nej.
Så tänker jag att om hon kanske har den där lilla blöjan på sig. Så blir det inte så bekvämt. Jag vet inte, det kanske är jättekonstigt. Men de finns, så då får man väl testa det.
Ja, jag tänker, den här podden handlar ju om vad som en god och mindre god person. Att ni tog ju då en rescue dog, säger man så. Det är ju snällt, eller? Hur kom du fram till att du skulle liksom att ni skulle ha en sån hund och inte köpa en valp? Liksom?
Nej, men jag har haft valp förut och jag är uppväxt med hundar, så jag känner väl att det är otroligt jobbigt med valp.
Mm.
Och det kräver ju... Men det gör det ju i och för sig om man adopterar en vuxen hund också, såklart. Jättemycket jobb i början.
Jag tänker att de har varit kanske något traumatiskt. Alltså, vet man liksom vad de har varit med om?
Jag har researchat greyhounds ganska länge. Och just mentalt så tycker jag att de har haft liksom det jag vill ha i en hund.
Mm.
Så att en hund ska kunna leva livet med oss. Så att det inte bara blir så här, nej, hunden måste vara hemma. Eller.
Mm.
Man kan ha en hund som följer med på allt. Och som inte... Jag hade, min tidigare hund var då en taxblandis och han skällde på allt och alla och drog jättemycket i kopplet. Och vi tränade jättemycket på att liksom försöka få bort det här, men det var väldigt svårt för det var så instinktivt hos den rasen.
Mm.
Så nu hade jag liksom gjort läxan och då var det lite så här, okej, greyhound eller bara vinthundar generellt. Den rasen som jag känner passar oss och vårt liv bäst. Men... varför ska jag köpa en från kennel när det finns jättemånga som behöver hem?
Mm.
Och som också blir väldigt tillgivna i sina familjer. För de kommer till en familj, aldrig levt i familj.
Mm.
Och mår väldigt bra då, för det mesta då. Så att, det kändes givet.
Jag tänker när man kollar in i Liss ögon, alltså, blir det inte så att man funderar så här, vad har du varit med om?
Exakt, vad har du sett?
Ja.
Det jag får mig att tänka på en busringning Messiah gjorde på radion när hon ringde upp en kvinna som sålde en docka på Blocket. Och var väldigt såhär, jag skulle vilja veta vad den här dockan har varit med om, vad har den sett? Den har väldigt ledsna ögon, vad har den sett för något? Och sen så avslutade hon med att säga såhär, ja men då kommer jag och titta på den här dockan idag då. Och hon bara, men jag har inte gett min adress. Så livrädd, vad har dockan sett? Ja men lite så här, jo, det kommer vi ju aldrig få veta liksom.
Nej.
Men jag har googlat ganska mycket, för hon har ändå någon slags stamtavla. Så att jag har sett att hon... jag vet vilka hennes föräldrar är.
Mm.
Och de har varit i racingindustrin. Och jag tror att hon sprang för någon sån här tryout i december. Mm. Och då upptäckte de att hon var för jävla långsam. Så då fick hon inte vara med längre. Och så lämnade de henne till rescue då.
Ja.
Mm. Så, och där hamnar väl typ bara de greyhoundsen som har tur... De andra släpper dem ut i skogen eller skjuter i huvudet typ.
Fy fan.
Ja, det är hemskt.
Förutom vinthunden Liss så har du släppt en relationsbok.
Ja.
Ja. Vad kul att det verkar, den verkar poppis. Eller den har ju legat på någon topplista och sådär.
Ja, men den har verkligen... men sen den släpptes så lite före ligger till och från på topplistan.
Ja.
Så jag hoppas att den når ut till folk. Nu kommer den också köpas in av lite olika sådana här ICA-butiker och så. Och ja. Stå på pall där. Så jag tänker att det är bra sommarläsning för par som vill mörda varandra med yxa.
Ja, efter 3 månaders karantän går man in i sommarsemester.
Ja. En del blir ju starkare av det.
Ja, vi blir ju det.
Ja.
Men vi kan ju inte vara... Det är så när Anton och jobbar mycket, då är vi sämst.
Mm.
Alltså när vi inte ses.
Mm.
När vi ses är vi ju bäst. Mm. Eller liksom relationen.
Jag tänker också att... de relationerna som blir bättre är också för att... Jag tänker att man synliggör allt det där som stressar en annars i relationen.
Mm.
Att det kan vara att man är mycket stressad av jobb och sådana grejer. Och sen så har man inte lika mycket av den varan.
Mm.
Och så blir det ett annat lugn.
Mm.
Eller att så här, de som gör mest hemma, vilket oftast är kvinnor. Eller har mest tankeverksamhet kring att vi ska träffa folk socialt. Mm. Och vi ska boka den här middagen. Och,
din mamma fyller år, vi ska köpa en present.
Precis. Och nu får man liksom inte göra det. Man får inte boka några middagar. Och man får inte planera några kalas. Mm. Eller fritidsaktiviteter. Så att man slipper all den stress. Man kan bara vara.
Ja, det är så jävla skönt.
Och det blir vi mot världen liksom.
Ja.
Mot den här coronasjukdomen. att man kan bli stark. Och sen så finns det de som vill mörda varandra. Och det där, i min egen relation går det där lite upp och ner.
Ja, det gud, det ska jag säga. Jag har väl mördat. det är ju någon gång per dag, absolut. Boken heter Relationsbibeln.
Ja.
Så får din relation att hålla, eller?
Ja,
så,
eller för er som vill hålla ihop länge.
Ja, så heter det. Köp den, jag har läst vissa delar av den. Det är väldigt kul. Du är ju så himla bra på att skriva roligt.
Ja, tack.
Det är en konst. Vi kommer ju ha lite relationsdilemman i den här podden.
Mm,
men vi börjar med att fråga, eller vi, som att vi är ett helt team som sitter här. Jag börjar med att fråga, tycker du att du är en bra människa?
Nej.
Nej?
Nej, det tycker jag inte. Nej, men det är ju väldigt få som är det. Men man försöker ju att vara en bra människa. Men nej, jag skulle inte säga att jag är en jättebra människa.
Hur skulle du säga att en bra människa är då?
Men jag undrar ju om de finns överhuvudtaget. Men det är kanske den tiden vi lever i. Att så här, alltså de bästa människorna är de som är bra och aldrig någonsin talar om det för någon.
Mm.
Aldrig någonsin stoltsera med det, eller liksom bassionera ute på Instagram så här, godhetsknarkare typ. Då får man ju direkt lite, alltså jag vet inte, jag blir misstänksam.
De som printscreenar sina Swish donationer
ja, verkligen. Sen så här försöker man ju göra det så mycket som möjligt for a good cause, såklart. Men nej, alltså så här, jag är klart inte att jag är inte en jättebra människa. Alltså man lever mer eller mindre stereotypt på många sätt. Man liksom har som jag tror alla vita människor ibland rasistiska tankar eller liksom sånt som man behöver liksom bearbeta och ta tag i och försöka förstå. man vill ibland mörda folk, det vill man också göra. Eller jag tänker ofta på det. Hade jag varit man hade jag varit seriemördare. Det är jag ganska säker på faktiskt.
Men sluta. Jag tycker att du, jag känner ju ändå dig sedan länge. Och jag tycker att du kan ju också vara lite hård mot dig själv. Tycker att du, alltså att du går runt med någon bild av att du inte skulle vara bra. Jag vet inte. Har jag fel?
Ja, men jag tror att det är vettigt att man inte är... Alltså för de som går omkring och tänker att de är perfekta och bäst i världen, de är ju oftast motsatsen på ett sätt.
Mm.
Men...
Jag tänker, du jobbar ju, har ju också jobbat mycket på dig. Eller jag tänker att du har gått eller går i terapi eller att, ja, du liksom...
verkligen.
Funderar ju mycket på vem du är, känns det som, eller vad du gör.
Ja, men målet är väl att man hittar lugn och trygghet i vem man är. Men det är också att man accepterar de sämre sidorna man har. Jag har ju haft jättemycket problem med svartsjuka. Och det har ju varit väldigt kontroversiellt. Det vill ju ingen riktigt stoltsera med.
Nej.
Det är ju ganska fult att vara svartsjuk till exempel. Men det har jag också jobbat skitmycket på. Och nu kan jag hantera det på ett bättre sätt. Och mår mycket bättre i det. Det är en sån grej som, alltså, så här, om man tänker att man föds helt perfekt och ska fortsätta vara det, då det kommer vara omöjligt liksom.
När känner du dig som bäst då? Alltså, när känner du att men jag är rätt bra?
Ja, men jag har mina stunder som förälder, tycker jag. Sen kan jag vara kass också. Ingen är ju perfekt liksom. Men jag tror att jag har mina stunder i allt. Men jag har som bäst så här, självkänsla och självförtroende oftast i arbetssituationer. Det är liksom där man, prestation, det är där man hämtar styrka. Så att man behöver träna på att känna att man är liksom bra och duglig även när man inte gör ett jävla skit. Eller halka efter med allt, eller är en usel förälder. Det är väl det. Men det är en stor fråga, det är svårt.
Ja. Men när känner du att du är sämst då?
Ja, men i små skärvar varje dag så är jag ju kass. Sen har jag liksom problem med, jag har en diagnos som är typ dissociation. Alltså dissociativ störning som gör att min hjärna stänger av och så försvinner jag bara iväg i tanken. Det är som sån här, liksom, kronisk dagdrömmeri kan man säga. Men det gör ju att folk runt omkring mig som inte känner mig så nära tror att jag är helt jävla dum i huvudet och superdryg.
För att du upplevs som lite disträ? Eller
liksom. Ja, eller att någon börjar prata med mig och då kan jag bara helt plötsligt mitt i samtalet ställa mig upp och gå därifrån. Men det är för att min hjärna har slutat registrera att personen pratar.
Ja.
Jag kommer kanske på en tanke och då är det som att min hjärna förstår inte att nu måste jag lyssna här, utan man bara gör något annat.
Ja.
Eller att man liksom försvinner in i sin telefon. Eller när jag arbetar, liksom, när jag skriver någonting och de börjar prata med mig. Då kan jag inte registrera att någon pratar med mig.
Ja, men det har jag ju upplevt på några
håll. Folk kan ju bli tokiga. Och väldigt ofta har jag fått höra att man är dryg. Men det är ju för att man inte... Alltså jag gör inte det medvetet eller med vilje liksom.
Nej.
Det är bara...
men är det liksom någonting som då får dig att känna, även fast du vet om att det är så här en svårighet i en diagnos som du har, är det ändå någonting som du får dig att känna dig dålig?
Ja, liksom? Verkligen.
Mm.
För att man tänker bara så här, men varför kan jag inte bara koncentrera mig mer? Eller varför blir det så här varje gång, typ? Eller bara så här, nu man märker med barnen, de börjar ju förstå också att jag har det här problemet, för de är ju med om samma sak. Och det kan ju vara ganska knäckande. Men att man försöker i de stunderna som hjärnan är närvarande verkligen att vara det. Och att så här, få dem att förstå att det är inte personligt, utan alltså det är mig det är fel på, att min hjärna inte riktigt fungerar alltid rakt igenom.
Fattar de det då? Jag tänker, Sam är ju så liten, men Betty?
Ja, han fattar inte det.
Nej.
Han är väldigt mycket så här nu. Är mamma sur? Är mamma glad? Men mamma är glad. Bara för att man sitter sammanbitet och bara tänker på någonting. Liksom. Men bättre tror jag förstår. Hon har hajeläget.
Kjell då?
Nej, han är ju tokig på mig. Konstant nästan för det här. Och kräver liksom då kräver full uppmärksamhet. När han ska säga någonting. Vilket jag förstår. Men det blir ju ganska så jobbigt efter ett tag att vara med någon som bara försvinner.
Ja. Jag får ju kritik för det. Och jag har ju inte någonting liksom...
På pappret?
Nej. Jag får ju kritik av Anton för att jag också... Men jag tror att det är bara att jag är ointresserad.
Men grejen är att jag tror att alla kan ha det till och från eller i viss grad.
Ja.
Men
för det är obehagligt när man ser det hos sig själv. Han liksom kan prata om någonting som jag är så fruktansvärt ointresserad. Alltså typ, vi håller på att bygga en hylla här. Och han berättar någonting av det. Och det kan också vara att jag har ställt frågan för att vara trevlig. Sen har alltså, jag lyssnat. Jag vet inte ens vad han har sagt.
Nej. Alltså, ingen aning.
Och så ställer jag frågan igen för att vara trevlig. Och så blir han sur. Fast
men de har ju en tendens också att bara mala på om grejer som omvärlden egentligen tycker är helt ointressant.
Ja.
Men sällan förstår hur ointressant det är.
Ja.
Men jag pratade med min kompis Tobi igår. Som sa, så sa jag det. Vi pratade om nu karantänsituationen och så. Att jag upplever typ att... Ja, men Kjell har sagt just nu också, när han kanske inte kommer iväg och träffa kollegor, så att han inte känner sig så sedd alltid.
Mm.
Och Tove bara, men stämmer det då? Alltså, ser du honom? Jag bara, nej, nej, det gör jag nog fan inte. Alltså man nej. Är bara så här, liksom, ja, men det har varit speciella tider också. Så.
Nej, men det är svårt. Är du en person som har mycket dåligt samvete?
Ja, det har jag väldigt ofta. Också liksom, sådana här ångestsköljningar som man kan få. Nu, jag kan fortfarande ha ångest för ett liksom, mejl jag skrev på SVT 2015. Det har varit top of mind ganska länge. Eller sådana här vissa situationer där man bara så här, kan stanna upp och bara... Och så måste jag typ såhär, rakt ut. Men nu ersatte jag det, för nu för några helger sedan så blev jag så full så att jag sa till en bekant att jag kunde se, att jag hade sett Gud. Och att Gud sa att allting skulle bli bra. Och då var det såhär, jag bara, shit, okej. Okay. Nu har jag varit så full så att jag ser Gud. Och sen så känner jag bara, nu kommer det här vara top of mind som liksom min ångestsköljning.
Mm, mm.
Hur man sitter och tror att man kan se så här, en annan verklighet än vad andra människor kan göra. Jävla pinsamt.
Men det är ju skönt tycker jag när det där byts ut. Jag har ju också vissa sådana där som man håller på med. Och då tycker jag när det väl kommer någonting nytt, då kan man ju... Alltså, då tycker jag att det andra skuggar så mycket. Så då kan jag släppa det. Då kanske du kan släppa det här 2015-mejlet på SVT. Ja, och då tänker man så här, ja, det där var väl ingenting. Nu är det här det farliga.
Men man tänker på vad blir nästa grej man gör. Som man kommer gå ångestkräl för i liksom 5 år.
Men då säger Gud, det var ju kul.
Ja, men det var också någonting om att det fanns parallella universum. Att men Gud genomstrålade allt.
Ja, det var riktigt så. Hade du verkligen bara full? Du hade inte...
Nej, men jag har inte mått toppen de senaste veckorna.
Nej,
på grund av liksom allting som har hänt med Adam och sådär. Så att man har ju varit väldigt skör och väldigt dum i huvudet på sina sätt. Men sen så också när man kände då att man så här, ser i blicken bara att shit, nu är hon way far out. Och bara, okej, nu åker jag hem.
Ja, jag tycker inte att du ska ha sån ångestsköljning över det. Men liksom, drivs du av skuld i ditt vardagsliv? Alltså tackar du ja till saker på grund av att dåligt samvete? Typ.
Ja, men det tror jag absolut. Jag är också så här väldigt i min familj så där, har man sagt ja till grejer, då ska man genomföra det. Och är man skyldig någon pengar, då ska man betala det. Och alltså att allting är väldigt så här... En Svensson betalar alltid en skuld och en Svensson gör alltid som hen har sagt. Väldigt mycket den liksom, skolan hemifrån. Och att så här, jag tror hela min familj är lite så där godhetsknarkare på så sätt.
Man ska göra rätt för sig liksom.
Ja, precis. Och hjälper till i samhället och betalar skatt och hjälper människor som har det svårt. Alltså vi var uppväxt med liksom så här helgbarn som hade olika typer av autistiska störningar och annat som vi skulle ta hand om. Och syrran som är lärare i SFI. Och, alltså det har varit väldigt mycket så här att vi... ja, men man ska ge tillbaka till samhällets stämning.
Mm. Känner du då att du, jag tänker ditt yrkesval är lite, alltså är ganska långt ifrån lärare för?
Jo då.
Alltså jag tänker, vad är det liksom, någon skuld du känner att du har? Du är någon...
Man började ju när man var ung och tänkte så här, men jag ska förändra världen, man ska bli läkare eller man ska bli statsminister. Mm. Och sen sitter man och liksom tramsar i radio och pratar om tår. Så vad heter tårna? Det är liksom...
Det behövs ju också.
Jag vet, men sen tänker jag också att så här, om man har den plattformen ändå.
Mm.
Och man kanske har en Instagram som får lite följare och man har en podd som har lite lyssnare och sådär. Då har man ändå möjlighet att liksom förändra i det lilla eller liksom, ja, framföra budskap som folk kan bli hjälpta av mer eller mindre. Eller skriva den här relationsboken så att folk kan få det lite bättre i sina relationer och de som har destruktiva relationer kan lämna och få styrka i det.
Mm.
Så.
Också bra det du skrev om porr. Jag tänkte mycket på porr senaste tiden.
Ja.
Men just med så här sexköp och sådär, när man, alltså det med efter Paolo Roberto och så. Att gemensam nämnare för alla sexköpare är att de brukar ofta väldigt mycket porr.
Mm.
Så det där fick jag verkligen att tänka ditt. Alltså jag började ju med att jag läste det där porr, att du reflekterar över ditt porrtittande och så.
Ja, alltså jag kommer ihåg första gången vi började prata om det här kapitlet, jag och Veronica, när vi satt liksom och gick igenom alltså synopsis för alla kapitel och så.
Mm.
Så var hon väldigt tydlig med att hon tycker att vi ska ta avstånd från porr. Och då blev jag nästan lite irriterad.
Mm.
Sen började jag sätta mig in i ämnet ordentligt. För jag känner att jag har faktiskt inte riktigt gjort det innan.
Nej.
Och läser den forskningen som finns. Och insåg att så här, men här finns det ju liksom... alltså allting pekar på att porren är en annan form av sexköp.
Mm.
Folk har sex mot betalning. Och oftast är det kvinnor som liksom far mest till i porren.
Mm.
Och att det då leder till också sexköp i förlängning och så vidare. Så då kändes det som att så här, och det är två olika diskussioner. Den ena är ju, man kanske inte kan säga till sin partner, du får aldrig kolla på porr.
Nej.
För att det är upp till var och en att, alltså så här, man kan inte ta sådana beslut av sin partner. Men man kan ju... läser på och lär sig mer och känner att, för det kände jag själv, att jag har inte tittat på det sen vi skrev det här kapitlet. Nej. Att bara så här, det känns inte soft. Och jag har en hjärna och jag har en god fantasi.
Mm.
Jag kan se vilken porrfilm som helst i mitt huvud när jag vill. Utan att någon får illa.
Mm. Ja, och ifall man liksom släpper den här att, eller diskussionen om att folk, att framförallt kvinnor då får illa, så tycker jag också att det gör någonting med den sexualitet som jag... Jag funderar liksom mycket på, vad har du gjort med det jag tycker om? Alltså ifall man har sett porr, som att det var så lättillgängligt.
Mm.
Sen tidig tonår, och liksom det är någonting, nu har jag inte varit någon stor brukare av porr. Nej. Men jag tänker kanske också killkompisar eller liksom folk man har varit ihop med, eller du vet.
Ja.
Så vad gör det med ens sexualitet? Vad, liksom, jag får svårt att skilja på vad som kommer utifrån och vad som kommer inifrån mig.
Mm.
Så jag tycker att den har förstört lite. Så här, vad...
Ja, men verkligen.
Jag vill liksom börja om och bara lämna mig fred. Nu vill jag hitta min egen lust.
Exakt. Ja, men det känner jag också, att man har haft så mycket liksom, sex på porrens villkor.
Mm.
Och att den har liksom egentligen lärt en vad man ska tända på och inte. Mm. Och sen har man kanske inte riktigt gjort det.
Nej, precis.
Och man har märkt att i stort sett alla män... Jag skrev det på Instagram häromdagen. Jag fick så otroligt mycket respons från kvinnor att... Men tror att man blir kåt av att de liksom daskar penis mot kinden. Ja. Eller petar på tutten med penis. Att man bara såhär, fast vad är det? Det ger ju inte mig någonting alls. Nej. Och det är också en sån här jävla porrgrej. Ja. Som man ser liksom, att penis ska daskas på olika kroppsdelar.
Det är ju speciellt.
Ja.
Daskning.
Verkligen. Liksom bara... Men det är också så att det är så många kvinnor som har hört av sig nu. För vi hade också någon slags undersökning via min Instagram för att få in då inom sex och så, eller vad folk bråkar om.
Mm.
För att göra det här bråkregistret också, som man kan söka ifrån bråk, vad man vill behöva hjälp med. Jättemånga som har noll lust i sina relationer som är kvinnor. Och jag tror det jättemycket beror på då också att de alltid har haft sex på männens villkor. Och till slut så dör lusten liksom.
Mm.
Och männen vet inte vad kvinnan ens går igång på, för hon vet knappt det själv
typ. Ja, men precis. Ja, men intressant. Köp boken, hörni, och sätt er in i porrdiskussionen.
Mm.
Denna vecka görs podden i samarbete med underbara Biltema. Och hörni, värmen är ju äntligen här nu. Det är dags för picknick, som varje tidig sommar eller vår. Och nu passar det ju bättre än någonsin, eftersom att vi gärna får träffas utomhus. Och då kan man ju också köpa massa picknickfiltar hos just Biltema. Dels för att de är billiga, men också för att de är väldigt snygga och praktiska. Jag köpte en sån randig, ni vet inte vad jag köpte för filt. Men den är randig i alla fall, med en sån klädd baksida. Så att liksom vätan, som eventuellt fortfarande finns då i parkerna, inte tränger igenom. Köpte också en jätteläcker kylväska, någon termos och lite sånt där då. Och hur köpte jag dem då? Jo, genom Biltemas smarta köp och hämta. Där beställer man sina varor enkelt på hemsidan och hämtar dem i sitt närmaste Biltema-varuhus inom 2 timmar. Så då slipper jag också gå in i de här varuhusen och träffa massa andra personer. Perfekt! Gör samma sak som mig. Handla dina picknickgrejer på Biltema. Är du en person som ljuger?
Ja.
Skulle med dina svar att du liksom, ja, jag är ingen bra.
Nej, men alltså grejen är den att jag kommer ihåg att vi hade den här frågan i podden. Och så sa jag i podden då att jag ljuger aldrig. Och de andra bara, okej. Okay. Jag bara, nej men jag ljuger typ inte. Och så insåg jag ju att det enda jag gör är att ljuga. Det har jag lärt mig från min mamma. Alltså hon har ljugit så in i helvete. Under hela min mamma.
Alltså, om vad då?
Nej men bara roliga grejer. Alltså så här, hon ljuger för mig om att hon var gravid när jag var 15. Och att bebisen skulle bo på mitt rum på loftet i Visby innerstad som vi hade en lägenhet. Och den lögnen gick hon i 2 veckor och bar på. Och då berättade hon det för mig när hon satt hemma och kryckade. Och jag kunde som 15-åring inte lägga ihop liksom ett och ett. Att så här, nej hon är inte gravid. De har dessutom typ steriliserat sig. Och var så här, okej okay, men då får vi väl göra så här. Tänkte att vi kunde ha spelsängen. Och var så här, så jävla lättlurad. Och hon så här, lurade i mig att min farfar hade 2 systrar. Tvillingssystrar som hette Signe och Digne. Alltså bara så här, sjuka grejer.
Det var, alltså det är hennes typ av humor då.
Ja, lite mer, så. Men det är ju mer så att man ljuger i det lilla. Det är mest vita lögner. Jag känner mig inte som en mytoman.
Nej. Jag tänker, jag intervjuade ju Edvin Tarnblom.
Ja.
Och han sa ju att han ljuger mycket och har ljugit mycket liksom, när han var lite yngre också. Om så här att han har sett filmer och böcker som han absolut inte har. Han sa, han bara, en återkommande lugn att jag säger ofta att jag har sett Sophie's Choice.
Också en sån konstig grej att ljuga om. Men där har jag blivit bättre, för så där var man ju förr när man var yngre.
Ja.
Men det känner jag med åldern att man inte tjänar på det.
Nej. Nu har man kanske lite mer självförtroende. Så, nej, jag vet inte vad det där är för band eller för låt. Eller vad.
Och att nu med att man verkligen vågar säga när man märker att alla skrattar med om någonting. Bara, men såg ni den? Eller läste ni den? Och bara så, jag har ingen aning om vad ni snackar om nu. Nej. Berätta.
Ja.
Men det är ju, det kommer ju lite med åldern. Men ljuger jag nog? Absolut.
Mm. Är du bra på att förlåta?
Ja, väldigt bra.
Mm.
Jag är inte långsint heller. För mig så går det ju oftast över på en kvart.
Ja.
Och det kämpar man också med. Att försöka förstå människor som är långsinta. Mm. För att jag tycker att det är jättejobbigt. Att folk kan vara så sur i flera år senare för någonting.
Ja. Jag är som dig. Jag kommer ju inte ihåg saker heller.
Nej.
Men vad... Okej, okay, du är snabb på att förlåta. Men jag tänker, det kan ju också vara ibland att göra lite avkall på sin självrespekt och sådär. Du.
Ja, men det är, så är den absolut.
Mm.
Ibland så kanske man borde vara lite mer långsint.
Mm.
Men sen också för att jag själv har ganska hetsigt temperament. Så att jag tänker att jag förlåter. Oj, att jag förlåter utifrån att jag själv önskar att jag skulle bli förlåten. För att man kan ha liksom så här, små utbrott. Och,
mm.
Ja, du har ju sett, du såg ju att på SVT där när jag höll på att slå sönder min dator. Kommer du inte ihåg det?
Ja, som sagt, jag har så dåligt minne.
Ja. Vi satt inne i konferensrummet Apelsinen. Och det var en grej som alltid hade blivit fel med SVT Play, med liksom våra puffar för programmen och grejer, och de länkade fel, och det kändes som att de inte tog det vi gjorde särskilt seriöst internt, för att vi bara höll på med webbgrejer typ. Mm. Och sen när det samma fel hade uppstått för så här tionde gången, och jag upptäckte det då, vi har precis haft ett så här typ måndagsmöte, så ställer jag mig bara upp. Och då var jag ganska skör också, jag hade precis liksom separerat med barn och sådär.
Just det.
Och bara började det här, slå det, på min dator och skrika, för i helvete får du vända nog! Och alla ställer sig upp och bara så här backa ur rummet. Och jag står och slår på min dator. Ja.
Ja, men jag har hög förståelse.
Ja.
Det är ju ändå fint då, så att du kan förstå då, ifall jag skulle få ett utbrott på till exempel tekniken här.
Mm.
Du skulle inte döma mig.
Nej.
Mm. Kan man förlåta människor för allt?
Alltså det är ju Anders Begring Breivik vill man ju inte någonsin förlåta.
Nej.
Det tror jag nästan är omöjligt liksom. Eller det finns ju, men jag tycker också det så här redan nu, och, men den här hela Paolo Roberto, att jag känner lite att så här, precis som MeToo, att det var liksom vissa personer blev ju liksom utsinglade med namn, och sen så kändes det helt plötsligt som att man flyttade fokus från faktiskt män i grupp eller män generellt till att det var några individer som skulle offentligt kylhalas. Och lite det är rätt nu också med till exempel Paolo Roberto, och det gör ju att jag känner lite, jag läste hans senaste inlägg här igår bara, och tänkte att så här, okej, kan vi inte bara låta honom vara nu? Bara?
Ja, alltså, bort med honom, bort med, och så pratar vi om sexköpsfrågan. Ja.
Och då blir det lite så här att jag kände typ så här, men jag är beredd att förlåta, för att nu är ju hans liv liksom helt jävla fakt. Men ska han då få yrkesförbud för resten av livet? Och ska han, jag kan känna att det inte är riktigt, även om jag tycker att straffet för sexköp är alldeles för lågt och så vidare. Även med typ pedofili kan jag känna att, alltså det är en så svår fråga, men jag tror inte att vi kommer framåt eller nå förändring om man bara liksom, det måste finnas en rehabilitering och en förlåtelse i det som får människor att verkligen vilja förändra sitt beteende. Och inse att de har gjort fel, annars är det så lätt att man bara vänder sig från allt och skita i det liksom.
Ja, det är väldigt lätt att döma. Alltså, det är klart att man ska också döma alltså någon som är pedofil. Alltså att det blir ju, alltså handlingen är så fruktansvärd. Men det är ju också någonting som behöver vårdas. Eller, precis. Alltså någonting, alltså.
Och där sviker ju samhället tycker jag. Och det gör jag ju att, alltså samhället förlåter inte. Men, och det kan man kanske förstå, men samhället behandlar och vårdar inte heller.
Nej, ingen vill ta i det liksom.
Nej, precis. Och det gör ju att fler barn utsätts. För att man inte vågar ta kontakt med vården. Och när man väl vågar ta kontakt med vården så finns det typ ingen hjälp att få.
Nej. Är du snabb med att säga förlåt?
Jag kanske är lite för snabb.
Ja. Så du är både bra på att förlåta och bra på att säga förlåt liksom.
Ja, eller så märker man ju mest i sin egen relation.
Ja.
Men jag tror nog att Kjell som jag lever med kan känna ibland att mitt förlåt inte betyder någonting när det kommer för snabbt. För att det då bara blir någonting som man rapar upp liksom. Mm. Ja, men förlåt. Utan att riktigt mena det. Så det är ju också någonting att så tajmingen för ett förlåt måste komma vid rätt tidpunkt. Där kan man ju också gå tillbaka till Paolo Roberto. Att, så här, att dagen efter typ lägger ut att tummen upp och bara livet fortsätter. Jag är på botten. Och bara nej. Nu, vänta här. Fel timing. Vänta nu. Men så kan det ju verkligen vara för mig också. Jag skulle absolut ha kunnat gjort det där inlägget. Tummen upp.
Nu går vi vidare. Ja. Förlåt. Har du någon i ditt liv som du inte kan förlåta?
Alltså grejen är att jag har haft två sådana personer som jag hade kanske vilje fått möjligheten att säga förlåt. Eller fått ett förlåt från. Mm, mm. Men de gick och kolade vippen innan det hände.
Mm.
Och då går det ju inte att förlåta för att man har liksom aldrig fått det där samtalet.
Nej, precis.
Och det kan jag tycka är jobbigt.
Du kan inte förlåta liksom i ditt huvud, eller i det, alltså på något sätt.
Jag har försökt så länge, men det är så svårt.
Mm.
Man kan liksom, man kan känna alltså någon slags förståelse kan man göra.
Mm.
Men förlåtet kommer aldrig att komma.
Nej.
För det hade krävts mer, tror jag. Men det är nog det enda.
Men det är liksom någon, människor som har gjort dig illa på olika sätt. Så att
du, ja, men precis. Ja. Ja, exakt.
Vi ska göra någonting som heter moralsnabbisen.
Mm.
Jag ställer snabba frågor, du får svara hur långt du vill. Är du redo?
Mm.
Äter du kött?
Ja.
Varför?
För att det är gott. Nej, men...
Ser du något problem med det? Liksom,
jo, absolut. Mm. Eller, så här, jag tänker att alltså, den största anledningen till att jag äter mycket vegetariskt, för det gör jag också, är ju att jag tänker på miljön framför djuren kanske. Man vet ju hur grisarna far illa och ändå sitter man där med sin lilla otroligt gode spädgris. Mm. Den är väldigt god. Eller liksom kycklingarna som typ flåslevande. Nej, men nu, det är ju hemskt. Men det är också gott. Förstår du?
Och du är inte rädd för att tänka tanken på den, för, alltså, grisen som mår piss. Men alltså, du äter den ändå då liksom. Du...
Eller som då Kjell säger varje gång vi sätter oss ner och ska äta kött. Ja, nu blir det lik. Mm. Och det är bara så här, ja, men det är bra att vara medveten om det. Nu har jag gjort ett aktivt val och äter... liksom död individ.
Mm. Har du någon klimatångest?
Ja, det har jag.
Alltså så lite sådär kan hålla dig vaken? Eller?
Mm. Jag tänkte senast idag att så här, tänk om det var så att Maya-indianen hade rätt med 2012, då så spådde de i jordens undergång.
Mm.
Men att det var det som var liksom the point of no return var 2012.
Mm.
Att det var där och då som så här bara, nu går det inte att vända. Utan nu kommer mänskligheten bara förgöra sig själv under några århundraden. Och jag vill inte säga det till dig nu när du är gravid. För de tankarna blir som värst.
Ja.
Under man bär ett barn och typ direkt efter är det nästan ännu värre. Då är det super, super svacka. Upplevde jag i alla fall första barnet. Att man bara så här, jorden kommer gå under.
Framtidsångest liksom.
Ja, men verkligen. Och jag tänker väldigt mycket på det. Jag är ju nu liksom aktivt slut och flyger. Då kan vi ju inte flyga någonstans ändå. Mm. Men det gjorde jag redan innan. Jag försöker att inte köpa nya kläder överhuvudtaget. Mm. Jag har typ ett köpfritt år. Men jag tänker att det kommer jag nog förlänga. Sen kommer man köpa grejer ibland. Men att man börjar tänka helt annorlunda kring konsumtion.
Mm.
Att tänka annorlunda kring liksom, plastar, engångsgrejer. Allt som man egentligen... Alltså under hela sommaren så bor vi ju i en strandbod. Bara med kallvatten. Vi har ingen rinnande toalett. Ingenting sånt.
Källsorterar du?
Ganska väl. Ja, ja. Mm. Jag har till och med varit på i vår förening att vi ska... Okej, nu ljuger. Där var jag. Det var en lögn. En 100% lögn.
Du har tänkt mejla föreningen.
Nej, jag har mejlat. Jag har skrivit i vår grupp i föreningen att jag vill att vi ska införa då kompost. Nu tror jag att det kommer att bli regel på det i Stockholm till 2021 eller något sånt där. De tog bort vår återvinning för den misskötte så himla mycket av alla medlemmar i föreningen.
Oj.
Men vi har den längre nu på gatan. Så ja, vi källsorterar. Men det är klart att när man har de här riktigt stinkiga, äckliga grejerna som man ibland inte orkar ta tag i. Ja, det händer att det slinkar ner i någon mjölkkartong eller det, någon liten sån här makrillburk. Och, ja.
Du är inte helt nitisk med det där liksom?
Nej.
Nej.
Och sen mår man lite dåligt varje gång, det gör man ju, men det händer. Jag är inte perfekt.
Jag har ju en kontrollant här hemma som kontrollerar soporna när jag har slängt plast.
Alltså Anton eller?
Anton går och fixar då. Vad har du slängt här? Vinflaska rakt i sop.
Ja.
Ja. Ska droger legaliseras, tycker du?
Ja, jag gillar ju det här initiativet som de väl hade i typ, om det var Portugal som det Norge skulle införa, att det inte blir straffbart längre med droger på det sättet, utan att man erbjuds någon form av hjälp och counseling. Alltså, och det tror jag är vettigt. Sen kan jag tycka typ med gräs, alltså marijuana och sånt där, att det kanske kan vara lite friare, eftersom det ju har varit, så här, visat sig vara ganska så här, ångestdämpande för många, eller smärtlindrande och så. Det finns en del i Sverige som får ut det på recept redan nu, så att där tänker man ju att det som alternativmedicin kanske inte behöver vara så jäkla, ja, men typ som CBD-oljor och sånt där skit. Jag vet inte, det är inte någon drog för mig.
Nej.
Jag blir bara hungrig om jag röker på. Men ja.
Har du knarkat mycket i dina dagar?
En del, ska jag säga. Jag har nog testat det mesta som inte är supertungt.
Mm.
Det har jag nog gjort. Eller nog, det har jag gjort.
Mm. Är kvotering bra, tycker du?
Ja, det tycker jag. Det finns ingenting dåligt med kvotering alls.
Är det okej att köpa sex?
Nej. Jag förstår inte ens att det är liksom en... Jag såg den här dokumentärserien nu om han Epstein. Ja.
Jag har inte sett den, men det...
Nej, men där är det också så här att de då delvis målar upp då vissa av de här tonårsflickorna som är liksom från 14 års ålder som prostituerade. När man bara, men hur är det ens möjligt att liksom... Alltså så här, det är inte... prostitution när du är 14 år gammal.
Våldtäkt av barn.
Det är våldtäkt av barn, ja.
Har du gjort botox?
Mm. Det har jag gjort. Och det kommer jag nog aldrig göra om, tror jag. Nej, fy fan, vad hemskt det var.
Men gud, det här kommer inte jag ihåg.
Men det här gjorde jag i... Vi skulle ta nya sådana här kampanjbilder i typ december.
Ja.
Och så var man så här blek och glåmig och trött och så. Och så skulle jag fixa mina ögonfransar. Och så var jag bara inne på sådana liksom, ja, men lite så här självdestruktiv streak. När man var så här, att man använde sig själv som någon slags försökskanin. För bara... Ja, men det känns lite som att det är på början på att bli Britney rak i huvudet. Och stå och slå på bilar med ett paraply. Men den känslan som drev mig då att samma dag gå då till Bianca Ingrossos klinik. Och göra läpparna. Och när jag var där... Så sa jag att, ja, men botox, jag är lite nyfiken. Och hon bara, men jag kan lägga... Det kostar lika mycket för en zon som för tre zoner. Så jag bara, men kör på dem. Vi kör. Jag har inte ens liksom tänkt så mycket på det.
Nej.
Och sen kom jag därifrån. Och sen när vi skulle ta bilderna, då såg jag verkligen ut som en skräcködla. Alltså så här, hela mitt uttryck, ansikte, var något annat.
Vad la de då? Då la vi ögonbrynen och
mitten. Ögonbrynen, skrattrynkarna och sen då argrynken. Argrynken kan jag nog kanske faktiskt tänka mig att göra igen. Men ingenting annat skulle jag röra. Och sen så gjorde ju Tove efter, vi har pratat om det i podden då, Tove Nordström. Hon fick, vad fan var det vi kallade den för? Jag måste säga... kattskurken. För att hennes ögonbryn stack liksom rakt upp. Så att hon såg ut som en kattskurk. Bara för då...
Så tecknad.
Liksom. Ja, men precis. Och det kan ju hända. Eller det när man ser ut som Jokern typ. Om det tar fel i musklerna och i en början innan det liksom stabiliserar sig. Men det går verkligen att förstöra ett utseende. Mm. Så jag har ju bara gått och så här väntat tills det ska gå ur.
Har du gjort det nu då? Nu ser du ju inte.
Ja, men nu har den typ gått ur alltihop än. Ja, men så alla får ju exakt samma utseende av det där.
Ja, det ser man ju. Du behöver slå på TV4.
Nej, men det är verkligen så. Det är som att alla får ett och samma utseende.
Ja, jag alltså, kastar sten i glashus. Jag har ju gjort mycket botox på min argrynka. Nu är det slut, för nu är man gravid. Har du gjort fillers? Ja, du nämnde läpparna.
Var är läpparna? Det var också så sjukt när jag var där och gjorde de här grejerna. Bara, som sagt, infall. Läpparna har jag gjort en gång tidigare också. Och det kan vara okej, bara ta pyttelite och fylla upp dem när de börjar bli så här rynkiga. Liksom. Men då var hon så här, ja, men så skulle vi ju behöva bygga upp ditt ansikte här. För med åldern då tappar man där. Mm. Och då får man liksom under ögonen att det blir...
Ja, hon ville liksom lägga ner.
Hon var så här, du får säga nej om du vill inte ha den här konsultationen.
Ja.
Och jag bara, men kör, berätta. Så tror man att man kan ta det.
Mm, mm.
Men sen sitter man ju där och bara, okej, man kanske skulle.
Ja, precis.
Och det blir ju som en... ja.
Det är läskigt med fillers just att det kan flytta omkring. Alltså ifall du lägger om den ögonen kan det väl åka ner så att det har liksom i kinden plötsligt.
Precis. Mm. Jag tycker att man ska försöka hålla sig från det där. För när man väl börjar så är det jättelätt att man bara vill fortsätta.
Mm. Är du för svensk abortlag?
Ja. Jag vill att abortlagen ska finnas kvar och vara helt oförändrad. Men jag tycker att det har varit svårare efter jag själv har fått barn.
Mm.
För jag har så svårt att se mig själv göra en abort. Jag har aldrig gjort en abort själv. Jag kan tycka att det är väldigt sent att göra med tillstånd abort upp till vecka, vad är det, 18 eller 20 nu? Mm. Något sånt.
Ja. Efter 18 måste du ha något godkännande.
För det man inte förstår då är också att det är ett ganska stort ingrepp på kvinnokroppen. Och göra det. Sen är det ju att föda ett barn också som man inte vill ha. Och jag tycker att det är bra att man kan göra det oavsett beroende på situationen så.
Mm.
Men det blir ett... alltså jag har kompisar som har gjort ganska sena aborter där det har varit problem under lång tid efter med kroppen liksom.
Men du vill att den ska vara oförändrad? Tycker
ja, det tycker jag. Jag vill inte att de ska sänka.
Det här med... Man gör ju mycket kub eller kubb som vissa säger. Och... nippt och sådär för att se ifall barnet har någon diagnos eller något syndrom och så. Och därefter kan man ta ett beslut om att abortera. Tycker du att det är moraliskt försvarbart?
Kanske bara om det är den typen av sjukdom som gör att, eller liksom syndrom eller diagnos som gör att barnet typ inte blir levnadsdugligt utan särskild hjälp från födseln.
Mm.
Jag vet inte riktigt, jag är inte heller så insatt i vad liksom det betyder så, men jag tänker att generellt för liksom Down syndrom eller vad det nu kan vara, att tycker jag inte att det ska vara skäl för att göra bort.
Mm. Jag menar, det är ju lagligt nu.
Ja, men det är jag emot. Jag tycker det är fel.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Jag är med i, jag tror att om det är Röda Korset nu. Som jag skänker 100 spänn i månaden. Och sen så är det ju som ett tillfälle i insamlingar. Att man brukar swisha eller donera. Men det är väl det. Man borde kanske donera mer än det. Det känns lite, snålt faktiskt. Men... det blir väl, alltså så här, bara det är ju 1200 spänn per år. Och sen så tänker man att man kanske donerar 2000 spänn utöver det till olika grejer. Så att det är inte jättemycket.
Mm.
Alltså, jag har ju typ en tandkrämsnote på mer pengar. Typ.
Använder du mycket tandkräm?
Otroligt mycket tandkräm.
Är du uppmärksam och lämnar över ditt bussäte när äldre eller gravida kommer in i en buss?
Ja.
Det här är ju en prövning för dig, tänker jag. Ifall du visste, alltså, jag tänker just med din diagnos då, att du...
Ja, men jag brukar alltid erbjuda mitt säte. Det gör jag. Men sen också är det så svårt när det kommer liksom, kvinnor och män som är liksom 60-årsåldern som blir typ lite förnärmade.
Ja.
Och även när det kommer någon liksom så här, man ser att det här är en 85-åring med en rollator och som blir nästan lite arg och bara, jag vill stå.
Ja.
Men när jag försöker göra det verkligen. Sen kan jag också bli lite sur när det är typ människor som är yngre än jag som inte ger sitt säte. Alltså det sitter liksom en pigg 15-åring och bara glor och inte ger sitt säte.
Jag tänker, om du är inne i din telefon då och, alltså jag tänker, ser du? Ser du oss gravida?
Nej, men jag brukar göra det. Men det har hänt också att jag har sagt till en yngre person, du kan ge ditt säte. Jag behöver sitta, jag har ont i ryggen.
Har du varit otrogen?
Ja, det har jag varit.
Mm. Har du blivit bedragen?
Det vet jag nog inte.
Nej.
Men jag har liksom tidigare relationer använt otrohet som en så här, att ta sig över ett förhållande. Och då har det varit så här, okej, jag är otrogen, nu finns det ingen väg tillbaka, nu måste jag göra slut. Och så har jag gjort slut, typ dagen efter.
Ja, just det.
Och det har väl hänt någon gång eller två. Men jag tror inte... Jo, förresten, min första förhållande blev jag superbedragen.
Ja, det två här gånger. Jag igen.
Ja.
Någon gotlänning.
Ja, ja. Först med en tjej som då skulle vara hans bästa tjejkompis. Och sen ett år efter, vi blev ihop igen efter det, med min bästa tjejkompis, en av mina bästa tjejkompisar. Mm. Och de blev ihop när jag åkte med familjen till Kanarierna typ.
Då passar de på.
Då passar de på. Ja.
Tror du att det är någonting som har lagt grunden till någon svart, alltså din svartsjuka? Eller var det mer, var det för ung så att du inte kände så mycket?
Jag var i en väldigt känslig period för jag hade gått igenom ganska mycket annat. Så att jag tror att det påverkade mig väldigt mycket.
Mm.
Och har gjort det under lång tid. För jag upplevde inte att jag var svartsjuk före det på det sättet.
Nej.
Jag kände kände mig självklar i ett förhållande.
Mm.
Men nu känner jag väl att det börjar gå tillbaka till någon slags nivå som jag var innan.
Mm.
Så det går ju att leka det där. Men det behövs lite bearbetning och lite tid för att våga lita på någon igen.
Mm.
Jag har slutat. Mm-hmm. Vet vad jag vill ha. Jag beställer drinka.
För två. För en. 25 grader ute.
Ja,
han sitter där. Okej. Okay. Nu ska vi prata dilemman.
Mm.
Du och Kjell är på parmiddag med ett nytt kompispar ni lärt känna i boden bredvid er på Gotland. Era barn är i samma ålder och de leker så bra. Dock är det här grannparet 6-åring riktigt jobbigt. Han vägrar äta, han skriker hela tiden och han är gnällig. Föräldrarna gör några tafatta försök att säga till honom helt utan bättring. Ni hör honom från er bod hela dagarna.
Ja.
Under en middag kulminerar det hela och han står på stolen och skriker under middagen. Föräldrarna hyschar honom men utan bättring. Säger du till?
Oj. Alltså jag tror överlag att jag lägger mig väldigt lite i andres uppfostran av sina barn. Så länge de inte inkräktar på min sfär, så att säga. Mm. Om de gör någonting direkt mot mig eller mot mina barn, så här, då måste man säga till. För att det är lite så här, it takes a village to raise a child-stämning.
Mm. Den här 6-åringen förstör ju en sommarsemester, kan man ju säga.
Ja, det där skulle kunna vara Sam om några år. Alltså, jag tycker synd om våra bodgrannar, helt ärligt. Han har varit jävligt, jävligt stukig. Men... Nej, men jag tror att det biter kanske mer om man säger ifrån. Men i det läget där så skulle jag nog inte... Om föräldrarna har gjort det, då skulle jag nog inte göra det. Jag kanske skulle försöka avleda snarare.
Mm.
Att så här, vet du vad, kom. Vi går iväg. Vi ska kolla efter några specialstenar jag hittar på stranden. Så att man gör det och sen så hjälper man föräldrarna att få en liten lugn stund.
Mm.
Men jag tror överlag att... Och försöka lägga sig i någons... föräldraskap när de själva försöker. Mm. Det kan vara ganska...
Du tycker ju inte att deras försök är kanon. De är ju lite så mesiga och mjäkiga.
Ja, nej. Fan, det där är svårt. Men jag skulle inte...
Nej.
Jag skulle nog inte göra... Jag tycker att det kan vara lite övertramp.
Ja. Har du varit med att någon har lagt sig i ditt föräldraskap?
Ja, men var med om... alltså, jag kommer ihåg en sån händelse på bussen. Sam hade sina skrikperioder.
Mm.
Och så skulle vi bara åka hem till Betty och jag var sen och vi hade liksom bara ett stopp kvar och han började skrika och han hade börjat skrika tidigare. Jag försökte allt, jag tog upp honom, jag tröstade honom, jag försökte liksom avleda, göra allting och det gick bara inte. Så till slut så inser jag att det här kommer inte gå.
Nej.
Så jag bara sätter honom i vagnen, sitter bredvid och bara väntar tills vi ska gå av liksom 2 minuter senare.
Mm.
Och då börjar en kvinna skrika. Men trösta ditt barn för helvete!
Nej, men alltså.
Nej, jag blev så jävla arg. För det var precis det jag hade. Alltså det var en grej om jag bara hade sittit med min telefon.
Mm.
Men jag hade fullt fokus på mitt barn. Jag hade verkligen försökt hur länge som helst. Och hon blev störd av det. Och då kände jag att så här, nej.
Men det är också som att hon gör situationen bättre. bättre då? Alltså vad gör hon? Hon ska börja skrika också.
Nej, precis. Nej, men det slutade med att jag bara, hur fan kan du ta dig rätten att stå och liksom gapa på mig? Jag försöker allt jag kan.
Mm.
Vad är du för jävla människa?
Mm.
Förlåt, men det är så dålig stil.
Mm. Och sen, man måste vara snäll mot mamma. Jag blir helt...
ja. Men också så här att hon borde ha sett hur jag kämpade, ja, liksom. Ja. Och sen till slut bara, ja. Men ja, det är ju ett känsligt ämne. Man... Överlag tycker jag inte att man ska försöka skuldbelägga föräldrar. Snarare då fokusera på barnen, avledning och sådana grejer.
Din poddkollega och vän Sofie Farman har fått en slags, vi kan kalla det för kris, och ska släppa en låt. Eftersom hon har högt förtroende för din smak låter hon dig lyssna 2 dagar innan det stora släppet. Låten är... Ja, den är i princip olyssningsbar. Den är usel, hemsk. En dåligt producerad house-låt som du misstänker snarare kommer skada Sofies varumärke än att göra henne gott. Är du ärlig med Sofie?
Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Alltså... Då skulle jag nog hänvisa till vänner som jag vet är liksom ärligare när det behövs. Ja. Och lite rough love. Alltså...
Vem skulle det? Skulle Tove få lyssna
på? Ja, Tove skulle nog garanterat våga säga, vet du vad, den här känns inte riktigt klar. Eller är det här verkligen rätt för dig? Men jag är ju överlag väldigt dålig på det där. Om någon är så här, den här toppen, är den snygg? Och man bara, absolut, jättefin toppen. Dummen upp. Och så tycker man tvärtom.
Men det är väl att vara trevlig. Du har hyfs.
Ja.
Fast å andra sidan med det här, då är det ju snällt kanske att varna.
Men jag tänker också så här, man blir orolig för om det har gått så långt att personen inte har självinsikten. Att det här är dåligt.
Mm.
Att man då känner att det är någonting annat som är grundläggande fel. Och då kanske man ska försöka fokusera på vad får den här personen att vara... Så världsfrånvänd i det här.
Mm. Men kanske ha någon sån producent som hejar på. Okej, du är inte ärlig. Ja, men då vi ser fram emot Sofie Farmans. Lite så. House. Hit. Det vibrerar till i Kjells mobil som ligger på nattduksbordet.
Mm.
Han sitter djupt försjunken i något avancerat Photoshop-projekt i vardagsrummet. Och mobilen är därför helt oövervakad. Du sneglar på den och notisen lyder ett sms från Joanna. Du har aldrig hört talas om någon Joanna. Smygläser du mässet?
Det här har ju varit en del i min problembild. Det här med att jag försöker bli liksom nyktert svartsjuk. Alltså för jag har sett det väldigt mycket som precis som alltså att man kanske har ett drogberoende eller alkoholberoende, att man måste hela tiden passa på sin hjärna och ta ett liksom nykterhetsbeslut. Men det är klart att man kan snegla, men jag skulle inte kanske läsa det, utan jag skulle bara säga till Kjell, du har fått ett sms från en Joanna.
Mm.
Och om det fortsatte och han fortfarande inte har beskrivit vem det här är eller varför, så skulle jag bara, men vem är Joanna då? Hur känner du henne typ? Mm. Som jag aldrig hört talas om. Så att jag är inte hela vägen fram.
Nej.
Men jag tycker generellt att man ska försöka verkligen hålla sig ifrån och kolla i varandras grejer och sådär. Mm. Om man inte kan hantera det.
Men du känner ändå att du är på en plats idag där du skulle kunna titta på dina tankar lite ovanifrån och...
Ja, jag har blivit bättre, men jag har ju fortfarande lite små återfall. Mm. Men jag skulle aldrig ta liksom, upp hans telefon och läsa hans sms. Det skulle jag inte göra.
Jag tycker du har ju mycket självinsikt. Jag vet inte ifall jag får prata om det här i podden. Men jag tänker vi var på en fest tillsammans.
Mm.
Bröllop.
Mm.
Och då var det ju ändå så här dagen efter.
Det här var inte länge sedan heller. Det är typ ett år sedan.
Men då var det ju ändå så här. Gud, jag blev så svartsjuk igår. Och det var så svartsjuk. Och det var så sjukt för att, men som att du, då kunde du ju väldigt snabbt då titta på det som hade hänt dagen innan. Jag märkte ju inte att du blev svartsjuk, utan det var ju någonting som du skötte där och då. Men...
Nej, det var... Och det var liksom innan vi hade gjort hela den här processen med boken och allting.
Mm.
Nu kommer det kom ett till kapitel som försvann på vägen. Vi tappade bort det allihopa och ingen märkte det. Och det var liksom min svartsjukebekännelse. Som behövdes i svartsjukekapitlet för att just folk som jag som tänker att det är fult och inte vågar prata om det börjar inse, fan jag har ett problem, jag måste ta tag i det själv.
Den här är så konstig, jag vet inte vad jag skriver. Okej. Underklädesföretaget Babes for You hör av sig till dig för ett stort samarbete. Det är ett amerikanskt företag med mycket pengar som nu försöker profilera sig på Sverige och framförallt Gotland med kardade underkläder i finaste fårull. De vill att du ska fronta kampanjen och bli omslagsperson för det här internationellt. Du ska posera i deras kardade underkläder i ungefär en månad. Prislappen är 750 000 plus moms på faktura. Tackar du ja? Det är väldigt fula grejer. Och det är kanske inte jättebra liksom, för svamp och sådär.
Jag tänker ändå att kardad ull måste vara ganska bra.
Ja, i och för sig. Ja, det är klåda,
andes men... mycket. Eller, ja, ja, du tänker så att det är. Men nej, jag hade nog sagt nej.
750 plus moms. En månad.
En månad.
Alltså det är två arbetsdagar med fotografering.
Jo, men man hade ju bara blivit ulltrosan sen. Man kommer ihåg hon Klara. Ulltrosan. Också så roligt att det är ett amerikanskt bolag som skulle göra kokarade underkläder på Gotland.
Ja, men det här är en lång sak.
Fast i och för sig, om man kunde göra det 100% humor. Att så här, jag går bland lammen tillbaka till naturen. Och sen att jag kanske, alltså så här, jag har väl relativt normativ kropp. Alltså normkropp, så att jag har liksom ett BMI under 25.
Du känns ju inte jätte rädd för att visa dig naken, eller? Du är väl ändå ganska bekväm med din kropp och så. Det här skulle du också ha underkläder, men det är ju...
Ja, nej, jag är inte så bekväm som jag ger sken av, tror jag. Det är jag nog inte. Men om jag fick göra det med humor, då hade jag nog gjort det för 750. Mm. Men då skulle jag få äga hela processen.
Mm. Ja, vdn här är väldigt tveksam.
Nej, då hade jag nog sagt nej.
Det är dags för Klara att gå på H&M:s stora sommarfest.
Mm.
Din kompis Malin som jobbar där, du ska hänga med henne.
Mm.
Och det är någon sån här härlig stor trädgårdsfest. Väl där så ser du ju min kille, Anton. Han har inte sett det än, utan han jobbar ju också på H&M. Och vänta, står han inte lite väl kärvänligt med någon snygg kvinna och pratar väldigt nära? Du ser hur Anton har sin hand i ryggslutet på den här kvinnan. Gör du något? Det är alltså inget hångel.
Nej, jag hade nog ändå gått fram och markerat min närvaro. För att jag tycker typ inte hur liksom nära man än är. Jag tycker att det är liksom lite fult mot förhållandet att stå och vara så, men det är också för att jag är väldigt icke-intim. Jag tar ju inte på människor.
Ja, men det gör ju inte Anton heller, så det är jättekonstigt.
Ja, men det,
att han gör det.
Ja, nej, men jag hade nog inte gått och sagt någonting eller så, men jag hade nog gått fram och verkligen markerat min närvaro.
Ja.
Och hade jag märkt där att det blev en obekväm stämning, då hade jag nog stått kvar där och markerat närvaro hela kvällen. Men jag hade nog inte sagt någonting till honom. Jag hade nog inte sagt någonting till dig. För det är lite så här... Det behöver ju verkligen inte vara någonting.
Nej.
Alltså
du hade inte berättat någonting för mig ändå?
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej.
Det, om det inte var någonting som var lite mer juicy.
Om du hade sett något... alltså ett hångel då senare. Framåt midnatt. Bakom någon björk.
Då hade jag gått fram till honom och frågat vad fan håller du på med? Antingen går du hem och berättar det för Hanna eller så kommer jag att göra det.
Ja. Bra. Det kan man lita på. Annat var det med Edvin Törnblom.
Men en hand i ryggslutet, det hade jag inte ställt in en scen. Men jag hade markerat, det är bra. Ja. Punktmarkera hela kvällen. Och bara prata om dig. Fan vad roligt. Ja, men Hanna har ju också bla bla bla. Eller vad var Hanna?
Hanna är i åttonde månaden. Sniff, sniff. Du doftar gräsrök från Sams rum. Han är nu 18 år gammal och kommit hem från en fest och har uppenbart rökt på. Gräs är vid den här tidpunkten fortfarande olagligt i Sverige. Hur hanterar du det här?
Jag hade nog gått in till honom så hade jag haft ett samtal med honom om gräs som språngbräda till tyngre droger.
Inte sån högstadig föreläsning.
Ja, men så här, liksom jobbig.
Om du tar en joint så hamnar du på plattan.
Mm. Jag tror nog mer att så här, bara att just om han rökar gräs så tror inte jag att jag hade känt så här, shit vad jobbigt. Men om jag märker att han börjar missköta sitt liv och han missköter sin skola och man blir orolig för tyngre grejer, då skulle man ju såklart ha gjort mer. Men där och då tror jag nog att jag bara hade varit en förälder. Han är ändå 18 som hade sagt att, alltså haft samtalet kring att så här, jag blir bara väldigt orolig att det här kommer att leda till att du tar andra grejer, att tar tyngre grejer, för då kan det verkligen gå åt helvete.
Mm. Så du hade inte heller varit så där rabiat att du hade ringt polisen?
Eller nej. Liksom? Nej, sen hade jag frågat, men du, har du lite? Alltså grejen är att jag kan inte ens ryka i vanliga cigaretter, jag kan inte dra halsblås, så det där ger mig ingenting. Men...
Då är det dags för antingen eller. Pest eller kolera, du känner till leken.
Mm.
Okej. Okay. Du förstår alldeles för sent att gästen ni har i Energy är döv. Och du utbrister därför, men hör dåligt eller när personen inte hör dina frågor. Det här blir rubriker i tidningar, den här gästen tar inte alls bra. Det blir liksom dövas riksförbund. Hörselskadades riksförbund blir upprörda. Inte så konstigt kanske. Eller så drar du på dig en liten, liten läspning som håller i sig under ett år.
Jag hade nog tagit läspningen.
Kan ni riskera att få sparken?
Ja, det är sant. De bara, vad fan? Men det kan man ju inte hjälpa. Och då hade det ju varit rubriker för att de sparkar mig för att jag läspe. Idag ska vi prata om sommar och sol. Och glass. Smarrig glass. Messiah.
Nej, det är ett jobbigt namn.
Messiah. Nej, men det hade varit svårt för dem att... Och kicka mig om det var liksom så här att läkarna går ut och säger nej, hon gör inte det här med vilja utan det här är en diagnos. Jag hade tagit det.
Hör du dåligt eller? Antingen så skriver du i nästa vecka en debattartikel i DN där du ifrågasätter om sexköp verkligen är så fel, där du tar Paolo Roberto i försvar. Eller så måste du döda Liz.
Fy fan. Jag hade dödat Liz. Nej, men jag hade dödat Liz. Jag känner henne inte så väl ännu. Alltså. Jag tror att... Men det är ju frågan, hur skulle jag, alltså om jag bara kunde få ge henne ett piller eller någonting.
Ja, du får inte gå till veterinären, du får lösa det själv. Men...
Ja, men ett piller skulle jag kunna ge henne. Jag skulle inte kunna strypa henne eller skjuta henne riktigt. Det hade nog varit för jobbigt. Men jag tänker att det är sämre för liksom helheten och för liksom kampen att jag då skulle gå ut med de åsikterna. Jag tror att det skulle...
Du tänker mer så, du tänker inte då att det bara är jobbigt för dig då?
Nej, jag tänker på kollektivet faktiskt. Vad är bäst för kollektivet? Och det tycker jag att människor tänker alldeles för lite på.
Mm.
För det är någonting som är så äckligt med den här individualismen som frodas och bara blir värre och värre med liksom extremhögerns frammarsch. Och alldeles liksom entitlement. Jag har rätt i det här. Och jag ska få flyga över hela jorden. Och jag ska få... Istället för att tänka på kollektivet.
Mm.
Och jag är ledsen. Där skulle jag offra min hund.
Mm. Antingen så råkar Betty och Sam gå in i sovrummet och se dig ha sex.
Mm.
Eller så går du in när någon av dem har sex. Alltså när de är... äldre då?
Ja. Jag har ju varit med om både fallen med mina föräldrar.
Vad var eller med min då? Mamma. Det här är bra, då har vi någon slags facit.
Ja. Eller jag har sett mina föräldrar ha sex en nyårsafton. För de har alltid haft mycket speglar i sovrummet. Ett tag hade de också speglar i taket. Och oj, sen mamma...
Det är riktigt så sex.
Ja, verkligen. Nej, men super porrigt.
Mm.
Och mamma har också fobi, hon har klaustrofobi. Så hon kan inte ha dörren stängt i sovrummet. Och den här natten, en nyårsnatt, så var jag kissnödig typ vid 2 på natten. Så gick jag upp och skulle gå toan, gick förbi och såg dem ha sex i spegeln.
Mm. Ja, du minns det än idag?
Ja, det gör jag minsann.
Och de har sett dig?
Ja, sen kommer jag ihåg att mamma har kommit in på mig typ 2 gånger kanske.
Mm.
Och varit liksom så här... Ja, nej, då stänger vi dörren och går härifrån.
Mm.
Men jag skulle nog hellre gå in på mina barn än att de gick in på mig. För det känns lite så här gulligt på något vis. Eller? Jag brydde mig inte så mycket av att mina föräldrar gick in på mig. Men jag känner att den där synen med dem i spegeln och den där ställningen... Jag vill inte... Jag har tänkt... Den har funnits...
Så, vad var det för ställning?
Jag tyckte, hela den lägenheten vi bodde i då är förstörd för mig.
Vad var det för ställning?
Nej, men...
Nej, du vill inte tänka.
Ja, det var ju då bakifrån. Ja.
Mm.
Ja. Man vill inte se sin pappa stånka på sin mamma när man är liksom 11-12 år gammal. Det är...
Min bror sa ju ett jättetydligt minne av att han vid en frukost säger till man pappa... Jag såg mamma sitta naken på pappa i natt. Och att pappa då säger, det är en dröm. Det där har du drömt.
Ja.
Vilket får jag annars också då känna sig helt sjuk. Bara så här, dröm är om min nakna mamma.
Ja. Nej, det där måste man nästan äga. Fast jag har berättat det här för min pappa först i vuxen ålder.
Ja, men då vet Betty och Sam vad de kan vänta sig. När de har sin 60-bud.
Mamma står utanför. Hallå?
Vill ni ha fika? Jag känner att Sam är väldigt utsatt här nu som gräsrakare. Men han får vara det. Antingen blir Sam en riktigt sån lat, gräsrakande loser. Som inte bryr sig ett skit om omvärlden. Han vill bara ligga hemma på soffan och spela tv-spel. Han, han bor hemma för länge också. Han är liksom så. Eller så blir han så väldigt samhällsengagerad. Han bryr sig om världen. Men han sätter sitt intresse i SDU. Det vill säga Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Det är där han blir medlem. Det är sådana frågor han...
Oh.
Då bryr sig om.
Mm. Nej, alltså. Jag hade nog... Gud, det där är väldigt svårt ändå. För att...
alltså, det finns ju inga regler på hur länge han blir engagerad i SDU.
Nej.
Kan jag prata ur han nu det? Eventuellt.
Nej, men det är ju klart att jag hellre hade sett att han rykte braj och låg hemma och spelade tv-spel och liksom... Men där tänker man också att det här är ju en person som inte mår bra. SDU, det är också en person som inte mår bra som hamnar där. Och som är rädd för världen, tror jag. Men jag hade valt det första då.
Mm.
Då hade jag fått ta honom hemma hela livet också. Det hade varit lite mysigt ändå.
Ja, han hade varit lite sådär morgon och Tobias.
Ja,
mamma, precis. Mamma, jag vill ha skinkmacka.
Det hade varit en perfekt morgon och Tobias. För det känns också som att Kjell, han är ju äldre. Han kommer ju inte att leva så länge till.
Nej, men.
Då har jag ändå sällskap, eller?
Ja.
Är inte det trevligt? Man kan fika med och dricka sprit med. Man kan sitta där och rycka bra ihop.
Ja, varför inte?
Har jättemånga hundar.
Vinthundar hela lägen.
Skit inne.
Det var sista frågan. Klara
ja.
Doktorov. Du, vad rolig du var att intervjua.
Mm, tack, det var kul att vara här.
Vad är det du ska göra nu? Solen skiner.
Ja, jag tänker att jag kanske ska försöka mig ut i solen. Jag måste skaffa mörklaringsgardiner. För jag håller på att bli tokig av att jag inte kan sova.
Mm.
Vi har så stora fönster och...
Men ni har inga gardiner alls?
Nej.
Aha.
Så att nu är det liksom just när jag lägger mig och det är just klockan 3 på morgonen och solen skiner rakt in i mitt ansikte.
Nej, det går inte.
Och det är som att jag varje år fattar det här men ändå inte skaffar de där gardinerna. Så jag funderar på, idag är det väl en jättebra dag att åka till ett varuhus och köpa grejer till det här. För ingen kommer ju vara på typ Ikea idag när det är så fint väder.
Gör det.
Ja.
Var det någonting som du tyckte var extra svårt att svara på?
Ja, men jag tycker alltid att det är svårt med, så här, med abortfrågor och sådana saker. När man, alltså det är sånt som man inte går och liksom reflekterar i vad så ofta alltid. Mm. Eller, nej, men det mesta, så jag känner ändå att jag har en ganska tydlig inre kompass. Vad jag tycker om grejer.
Mm.
Så länge man är lite påläst om saker.
Precis, det känns ju inte som att det är första gången du tänker på mycket som
jag frågar. STU och Braj.
Vill du tipsa om något?
Nej, men då vill jag tipsa om vårt morgonprogram. Som jag tycker är väldigt roligt. Och som jag tycker att vi gör ganska smart och roligt ändå för att vara kommersiell radio. Så jag tycker att man ska lyssna på Energy Morgon om man gillar morgonradio.
Mm.
För att vi gör det ganska kul.
Mm. Bra, då vet ni vad ni ska lyssna på efter att ni har lyssnat på den här podden. Stort tack Klara Doktorov för att du kom hit. Tack alla ni som har lyssnat. Vill ni liksom dumma Klara eller mig, så slida in på DM då. Men var snälla, men du brukar nu vara Klara Doktorov med K. Hanna P heter jag. Puss och hej.
Puss puss.